Välkommen till MSDN Radio för vecka 23 och vecka 24 med mig, Dag König, Johan Lindfors, Robert Folkesson och en gäst, Mikael Söderström, Wimpy Boy, på Twitter och kanske på blogg, jag vet inte.
Bloggen är webblogs.asp.net/Mikael Söderström, så inget där faktiskt.
Jättevälkommen är du, Mikael, och vi ska bland annat prata om det som min granne har frågat väldigt ofta om, jQuery och hur det funkar. Och sen vill jag också fråga lite om den här Winker som du och jag har hållit på med lite,
ja, just det.
Bloggen. Johan visste inte om det, så att vi ska ta upp det sen. Mm. Men kan inte du först presentera det, och sen kommer vi gå över till lite nyheter och se vad som har hänt sen sist vi hördes vid.
Ja, Mikael Söderström. Började faktiskt för så där 6 timmar sedan på Siemens.
I Upplands Väsby.
Ja, precis.
Ja, då tackar vi Siemens som lånar ut dig.
men du bytte anställning eller du började ett nytt konsultuppdrag?
Bytte anställning.
Jaha, gratulerar till det nya jobbet då, får man ju säga.
Tackar.
Och vad är det du gör i din anställning?
Ja, det är främst för webben, webbutveckling, alla olika former.
Mest på .NET-plattformen eller?
Ja, precis. Det är .NET som gäller. Så att det är ASP.NET och sen klientsidan också.
Och vad annars då? Vad gör du? Har du något annat liv eller är det bara?
Ja, mitt andra liv, det är väl i olika forum.
Olika forum, okej. Okay.
Ja, mycket på ASP-sidan. Forumet. Bloggar en del, skrivit artiklar och sådär.
Spännande.
MSDN-forum är du väl inte helt okänd för heller, tror jag, va?
Menar du MSDN.com, det forumet, eller ASP.net?
Ja, jag tänkte på brukar inte du vara inne på kanske det är ASP.net-forumen som du...
Jo, precis. Där har vi en del också. Ja.
Bra, och innehållet idag i vår podcast kommer dels att vara att vi pratar naturligtvis om jQuery, kommer att prata lite om nyheter, och sen kommer vi i slutet på den här podcasten ha en intervju med några som jobbar med prestandatester, för vi hade ett seminarium för 2 veckor sedan om prestandatester i Visual Studio Team System, så det lägger vi på slutet, så ni som är speciellt intresserade, ni kan ju spola om ni skulle vilja, men annars lyssna hela vägen så kommer ni att få ert lyssmäte också. Men ska vi börja lite med nyheter. Vad har hänt de senaste veckorna, Johan?
Oj, jag har fått upp ögonen för 2 coola saker tycker jag. Och det ena är Twitter faktiskt, som jag verkligen har försökt att sätta mig in och börja använda.
Du var lite seg där i början.
Ja, jag var det faktiskt. Men helt plötsligt så tycker jag att det är faktiskt ett jättekul sätt att kommunicera med. Till skillnad från e-post som jag börjar hamna bakom mig istället. Liksom. Nej, men det är ett enkelt, snabbt sätt att kommunicera. Så Twitter tycker jag är kul. Och det andra är faktiskt ännu fler podcasts. Så nu vill jag inte göra allt för mycket reklam så folk slutar lyssna på MSDN Radio. Men .NET Rocks, som Richard Campbell och Carl Franklin har spelat in, är hysteriskt bra. En riktigt bra podcastserie. De har alltså spelat in snart 450 avsnitt någonting med sin podcast. Och alla avsnitt är runt en timme. Och jag ska åka till Borlänge idag och jag bara ser fram emot att sätta mig i bilen och kunna lyssna på 2 avsnitt av podcasten och dem. De tar upp också mycket intervjuer, jättemycket bra teknikdiskussioner. Jag lär mig ohyggligt mycket av dem faktiskt. De är också externa då, så att det är en riktigt bra podcast.
För några veckor sedan, eller ett par månader sedan är det nu, så var det en svenska, Tess Fernandes, som var intervjuad var intervjuad på .NET Rock, så ni kan gå in där och leta fram den om ni skulle vilja.
Och Tess jobbar ju på Microsoft i Sverige.
Så att precis.
Så att hon är ju också en känd bloggare. Hon har ju en av de mest populära bloggarna vi har i alla fall i huset, kan vi lätt säga.
Vi är alla avundsjuka på henne.
Absolut. Men det är bara för att hon bloggar på engelska.
Ja, just det.
Men Johan, jag tyckte du tog upp en intressant sak där. Du sa att du börjar ligga efter i mailskörden nu istället när du har börjat hänga mycket på Twitter. Det där är en utmaning, eller hur? Hur man hanterar sociala medier. Jag vet att du har bloggat om det, och Björn Eriksen som jobbar på Connecta har också skrivit ett inlogg om det. Hur man försöker liksom partitionera sin tid på olika typer av sociala medier och i vilket liksom snitt av ens kontaktkrets man försöker verka i. Det är rätt intressant det där.
Absolut, och jag har inte riktigt hittat balansen än kan jag säga. Men alltså, hitta Facebook och Twitter och LinkedIn och bloggen, podcast och webcast och e-post. Liksom, alla olika typer av medier och kommunikationsformen har. Det är inte helt lätt att hitta balansen. Forum, communities.
Mikael, hur du lever ju som du sa precis ute på forum och Twitter lever du. Det var där du och jag träffades kan man säga. Och sånt. Hur ser du på de här grejerna?
Ja, alltså det är svårt att anpassa tiden. Det är så många olika sätt att kommunicera på nu till skillnad från för bara några år sedan. Istället för bara mejl och forum som var det tidigare så har vi ett gäng olika sociala medier som just Twitter och finns ju Facebookgrupper och ja, det är
mycket nu.
Det är väldigt mycket.
Ja.
Jag började känna mig gammal först där. Och så tänkte jag hänger inte med. Men sen så var någon som sa nej, du börjar bli bekväm. Att jag skulle vilja ha allting samlat och sådana saker. Men jag tror att det är faktiskt samma sak.
Och då skulle jag rekommendera hellotxt.com.
Okay.
Där du kan i princip köra mot alla sociala nätverk.
Mm.
Och så att, men jag är mer så att jag inte vill säga samma sak på alla sociala nätverk. Utan jag väljer min publik.
Men också så har vi börjat titta lite på, eller titta själv på hur jag agerar och hanterar e-post och olika typer av kommunikationssätt. För att i rollen som evangelist, utvecklarevangelist, att försöka nå så många som möjligt. Så är e-post ett otroligt dåligt medel att kommunicera. Det är bara en till en. Ibland kanske en till flera. Liksom, om det är några
stycken. Du har inte hittat det där komma efter.
Reply to all. Som jag tror att vi får använda reply to all internt på Microsoft. Jag menar, så fort man får... Ja, nej. Det var dåligt.
Förlåt.
Men alltså, det skalar väldigt dåligt. Twitter är ju bättre på det sättet. Att där du skickar ofta ett svar på en fråga. Men det kan läsas av andra också. Ett blogginlägg är också bra för det ligger statiskt kvar. Det blir indexerat och sökbart om man gör det på rätt sätt och sånt där. Och det bästa sättet för mig att kommunicera egentligen, det är att försöka lösa problem som många av våra kunder har. Genom att exempelvis då blogga om det. Och sedan twittra om att jag har besvarat frågan. På så sätt kan man försöka bredda kommunikationen som vi behöver göra då exempelvis.
Men där måste jag ju också då säga till dig Mikael att när man, det är ju de där 140 tecken och det kan ju vara rätt så jobbigt att få in dem, speciellt om man ska få in en URL. Och då är det ju många såna här små, vad kallar man det, tjänster, förkortningstjänster eller vad kallar man det? Det ja. Finns någon begrepp på dem.
Vad finns det då?
Ja, jag undrar, vi kallar det förkortningstjänst, eller foreshortening service på engelska. Okej.
Ouch.
Ouch. Jag tror vi måste faktiskt klippa bort det där.
För första gången.
Ja, precis.
Men i alla fall, du har ju gjort en sån här tjänst då som omvandlar de här långa URL:erna till korta URL:er. Och det finns ju massvis med sådana tjänster, men jag tycker det är kul att använda din. Varför gjorde du den? Vad heter den? Kanske du ska...
Vinker. V-I-N-K-R. Lite webb 2.0 namn nästan. Skippa i ett där. Liksom
.net då?
Ja, precis. Självklart.
Var det bara en kul grej? För du gjorde det också i MVC-ramverket va?
Jo, precis. Det är Aspro.net MVC. Jag kände att jag ville göra någonting enkelt bara för att bara göra det liksom. Och då blev det just en sån tjänst.
Men Johan visste inte om det. Men jag ser också att det finns ju statistik nu som jag har varit kravställare mot.
Ja, man kan skriva slash information på slutet av URL:en så får man fram riktiga URL:en plus antalet klick. Och skriver man slash JSON så får man fram en JSON-sträng också.
Okej, det visste inte jag.
Nej.
Och sen kan man då namnge URL:en den korta själv eller så får man en sifferkombination.
Mm, precis.
Så hur använder man din tjänst? Går man upp och registrerar sig där?
Man går in på sidan direkt bara vinker.net så bara skriva i.
Okay.
Eller så kan man väl en accelerator.
Ja, precis.
Det. Det finns en sån också. Ja, men det är ju briljant.
Lysande.
Ja.
Men man kunde välja adressen själv.
Ja, man kan skriva in en egen liten...
Okej. Okay. Och så blir det bara ett litet felmeddelande om den skulle vara upptagen då.
Ja,
redan.
Precis.
Det.
Ja.
Det är ju superbra.
Robert är snygg redan upptagen.
Ja.
Nej, jag vet inte.
Du har testat
den. Har du tagit den?
Då sänker vi nivån rejält här, vad bra.
Ja, men det, jag tycker den är jättebra och den, man behöver verkligen en sån tjänst. Och sen om man tar någon annan eller din så att säga, men det är ju lite kul att det är någon som man faktiskt kan själv twittra till och säga att nu får du faktiskt förbättra den.
Ja, precis. Det är bara att skriva så lägga till det.
Det är jättebra.
Då fortsätter vi och går över på dina andra applikationer som du har byggt. För det som vi hittade senast.
Ursäkta, jag måste ju fråga bara Robert om han har varit med om någonting för fjol.
Ja, förlåt. Lite.
Ja, vi håller på att köra MSD live i din ort i Födda Muggar. Och jag och Johan kommer vara i Borlänge imorgon om det här avsnittet hinner publiceras. Och du hinner lyssna på det på måndag kväll den första.
Nu ger du jättepress på mig.
Ja, jag vet. Och tisdagen den, vad blir det? 9:e, kan det bli det? Så kör vi i Gävle. Så att befinner du dig i närheten av Gävle och har möjlighet så tycker jag definitivt du ska signa upp dig på MSDN Live där. Och sen så är det Västerås torsdagen den 11:e som är den avslutande orten vi kör, va? Eller hur?
Stämmer bra. Stämmer bra.
Sen håller jag på att köra Silverlight-seminarier också. Så att jag kör en genomgång av Silverlight från Basics till, kommer att avsluta med att köra nyheterna i Silverlight 3. Och nu på fredag klockan 14 så är det ett live meeting där jag har kommit fram till datahantering i Silverlight. Jag kommer gå igenom sånt som hur man kan använda sig av webbservices och resttjänster och hantera offline data och naturligtvis titta lite grann i framtiden också på .NET RIA services, hur man kan använda sig av det. Fredag så körde jag en om mediestödet i Silverlight som en liten djupdykning i det. Och den kommer alldeles strax att läggas upp, Mikael. Jag vet att jag har efterfrågat den.
Tack.
Jag ska bara försöka förstå hur man publicerar eller hur man tar ut filmen ifrån en live meeting-inspelning så kommer den att publiceras.
Spännande. Mm. Jag kan också nämna, eftersom du sa lite datum i framtiden, så den 10 juni tror jag. Nu är det väldigt här konstigt.
Det är onsdag.
Ja, den 11 juni så är jag på Svenog i Göteborg och visar Visual Studio 2010, så välkomna dit.
Och Robert, du och jag är på From Business to Buttons, 11-12. Vi har en Visual Studio 2010-lansering, eller hur, utav betan. Är den 14, va?
15.
15.
Om du inte vill komma hit på söndag.
Det kan jag göra, jag brukar ju vara här på. Nej. Nej, du jobbar hemifrån. Sen har jag jobbat hemifrån. Det är en förmån vi har.
Det som jag har gjort sen sist innan vi släpper in Mikael, det är att jag har försökt att installera alla nya produkter som har kommit och försöka få igång alla demonstrationer på dem. Och det har väl gått hyfsat bra. Det har kanske gått bättre än det som det har gått för Robert då, men i alla fall så har det gått hyfsat bra för mig.
Så kan det gå när man är på Daily Builds.
Ja. Och så, det är inte alltid kul att vara sist.
Vilken version av Windows 7?
Eller först. Förlåt.
Ja, Windows 7 och Windows 7. Nu pratar vi om Blend och Silverlight och sånt.
Men du är uppe på en rätt sen version, är det inte det?
Ja, jag ska uppgradera det här. Jag ska.
Du har ju tyvärr fått en DVD i ditt postfack, har du sett det?
Jag har faktiskt en DVD liggandes i med en kanske till och med senare versionen här sen, men jag vet inte om jag vågar installera den.
Pegis!
Ja, Mikael, nu ska vi prata lite här om jQuery. Jag lämnar över till Johan som har en enda som har sin lilla dator i knät.
Så jag håller inte på att titta på det visserligen.
Håller du på att surfa nu?
Nej, ja, precis.
Det är inte vanligt möte nu.
Jag multitaskar. Mm-hmm. Nej, men absolut, ska vi gå över och titta på jQuery. Och jQuery är ju ett jättehett bibliotek som får väldigt mycket publicitet i de flesta forum och artikelserier just nu. Där skriver Dino Esposito exempelvis, har skrivit en jättebra artikelserie i MSDN Magazine på 2 nummer. Som introducerar lite om jQuery. Men jQuery i sig är intressant. Men just det som Mikael har gjort med jQuery när du byggt din ribbon-applikation är ju briljant. Berätta lite vad det är för någonting.
Det är egentligen menyn från Windows 7. Tog faktiskt bilden från WordPad, om jag ska vara ärlig. Den är skriven med HTML och JavaScript och CSS. Så det är ingen service-sida-kod alls egentligen.
Är det så, där, så att man helt enkelt kan få den här ribben i en webbsida och så kan man under där ha massor med funktionalitet, formulär och allt möjligt?
Ja, precis.
Hur kan man bygga ut den själv eller är den hårdkodad? Eller kan man...
För att lägga till exempel menyer så är det vanliga UL-listor och HTML-koden. Och även under menyer blir en nästlad UL egentligen. Så den här känner av automatiskt ifall det finns en undermeny och då lägger den till en liten pil också så att man kan lägga till vad man vill.
Och i vilka versioner av browser, webbläsare fungerar
den i? Den fungerar bäst i 8 och Firefox just nu. Det är en liten bugg i de andra webbläsarna förutom i 7 då förstås som jättebugge. Ja, men det är ingenting, ingen som kör fortfarande.
Nej.
Det är möjligtvis Robert.
Ja, det måste vara bra.
Ja, för i alla bilds innan RC så var det ju 7, eller hur?
Ja. Ja, men den är jättesnygg faktiskt. Du har fått en del publicitet på den där också.
Ja, det är väldigt många som skrivit om det faktiskt. Det är, tyvärr så är de flesta sidorna på ryska eller japanska så att...
Mm. Mm. Det där ribben har haft sitt stora framsteg.
Ja, men det verkar så. Nu är det som Robert blogg om förut och använde acceleratorn i Jotta faktiskt för att kunna läsa vad det faktiskt stod där. Så att då slapp jag lära mig ryska och japanska.
Ja, skönt.
Det var ganska skönt faktiskt.
Häftigt, och man förstår ändå sammanhanget. Ja, den översätter ju inte klockrent allting, men det brukar vara så ändå så att man får ett grepp om vad det handlar om. Det är rätt kul.
Jo, faktiskt kan man läsa vad man skriver.
Vad var den största utmaningen att göra en sån pass avancerad sak ändå i webbläsaren?
Ja, alltså det jobbigaste är att få allting att hamna på rätt plats. Just de olika webbläsarna. Ser man på i7 exempel och försöka få någonting att hamna rätt relativt till någonting annat. Alltså det är bättre än 6 i alla fall, om man säger så.
Har du använt Super Preview?
Det har jag faktiskt inte gjort. Det kanske jag borde göra. Det kör ju Windows 7, det funkar ju bara med i8 då, om jag inte minns fel.
Mm, kanske det är så.
Jo.
Det är så illa.
Precis.
Så om ni har någon intern.
Det var ju tänkt att det var väl tänkt också att Super Preview skulle ha en molntjänst där du skulle kunna köra.
Rendera för andra operativsystem.
Just det.
Det är inte men det finns inte med i den previewen som har släppt.
Så jag kan se i8 och i8 egentligen.
Wow.
Båda två där. Så att,
ja, du kan se compatibility mode och icke-compatibility mode.
Jo, precis.
Mode. Det är det. Varandra egentligen.
Och så naturligtvis om du spelar installera Firefox och de.
Ja, inte den som finns nu.
Nej, registreras bara i, inte det?
Nej, men tanken är väl att i den versionen som kommer sen så ska man kunna ha det. Men...
Det såg jag bara att de visade på.
Ja.
Okay.
Men inte den publiken.
My bad.
Men om vi tar då jQuery i det här. Som sagt, min granne fortfarande inte förstått det här så bra. Vad är det du använder jQuery till i att göra den här ribbon?
Ja, så det är egentligen alla JavaScript-funktionerna. Just JavaScript som det tolkas i olika webbläsare. Så att samma funktion kan ha helt olika namn, exempel IE och Firefox. Och bara en sån sak kräver ju mycket jobb för att man måste veta vilka funktioner som ska användas och göra olika kollar.
Men, så det är ett kompatibilitetslager på något sätt?
Ja, eller? Alltså det är, om man ska jämföra med Windows-utveckling så är det som att man måste kolla ifall en HP eller Dell och i så fall anropa olika funktioner i .NET Framework. Och det är inte hållbart i slut. Så att då finns det olika bibliotek som jQuery till exempel så att man kan vara produktiv helt enkelt. Man gör det man ska istället för att börja tänka på allt runt omkring.
Men jag har ju uppfattat också att det är en grundläggande funktionalitet i jQuery, men sen verkar det som det finns massvis med grejer, grafik eller liksom element så att du kan få snygga progressbarar och allt möjligt. Är det också jQuery eller det?
Ja, alltså det finns ju först jQuery med olika grundläggande funktioner för att hämta olika element ur domen och sen för att dölja och visa element på olika sätt. Sen så finns det jQuery UI också som gör att man kan skinna sina olika exempel kalender och sånt väldigt enkelt.
Så att det finns väldigt många element eller kontroller där som man kan direkt bara använda och få rätt så snygga sajter.
Precis, du kan få dina textboxkontroller så att alla får suggestion till exempel automatiskt bara direkt. Så att man får ju mycket hjälp av de funktioner som ingår. Sen finns det en hel del plugins också.
Så det är en rätt så stor kommunitet runt där som man kan ladda ner lite där man behöver.
Jo, precis. Det finns för det mesta egentligen.
Jag har faktiskt fått en fråga via mail om från Peter. Peter Fors tror jag han heter. Som frågar vad som skiljer egentligen jQuery från ASP.NET Ajax-stacken. Och också då naturligtvis asynkrona anrop som jQuery också har vissa funktioner för. Och sen också om det finns några bra jQuery-plugins som är specifika för ASP.NET. Har vi något? För att, visst är det så, jQuery är använder sig inte av ASP.NETs Ajax-stack utan har en egen sådan implementerad.
Ja, precis. Alltså de överlappar ju varandra på många olika områden. Exempel för att vi har just Ajax och hur den hämtar in element och att,
men den använder XML-HTTP-objekten ändå bakom, så den använder samma samma serverobjekt eller
precis.
API egentligen. Så, som jag har förstått så överlappar de väldigt mycket varandra där, men att jQuery har en högre abstraktionsnivå kanske då?
Mm, jo, det finns ju alltså jQuery funnits ganska länge nu så att det är väldigt många som använder det.
Ja, inklusive Microsoft.
För, ja, precis.
Om jag kommer rätt nu så i ASP.NET MVC så har ju både Ajax, eller vårt eget Ajax-ramverk för JavaScript, och du har även jQuery så du kan välja i alla installationer eller i distributionen.
Ja, använder de tillsammans
just det.
Också.
Ja, det är sant.
Ja, precis.
Men då, och där hade jag en fråga på mina läppar. Är det då den här grundläggande jQuery-funktionaliteten, det är inte det här jQuery UI, utan det är basbiblioteket om man säger så?
Ja, alltså det finns ju... Du kan göra i stort sett allt med det som finns.
Men det är den minsta versionen, man ska säga, grundläggande versionen.
Ja, precis. De har ju tagit bort det mest avancerade egentligen och så finns det plugins för det istället.
Men det här med Ajax och jQuery då, det är inte så att de påverkar varandra och gör att de liksom snubblar på varandra om man kör dem samtidigt?
Alltså det finns ju, det kan ju hända att ibland att när man har två JavaScript-bibliotek så kan de krocka med varandra. Men i jQuery så finns det funktion för att få dem att inte krocka varandra egentligen. En no-conflict-metod finns det. Så att då kan man använda två ändå samtidigt utan problem.
Sen vet jag att Microsoft och de flesta andra Ajax-ramverkstillverkare har slutit sig samman för att samarbeta just för att sådana saker som namespaces i JavaScript inte ska kollidera med varandra om man använder flera stycken olika ramverk. Så att det finns ett samarbete runt det där. Ja. Och det här förmodligen att utvecklarna utav jQuery också är med.
Jo, precis. Så att det blir ju lättare och lättare egentligen att använda flera bibliotek om man nu behöver det. Mm.
Ja, just det. Fortfarande frågan, när ska jag då välja jQuery framför då Microsofts Ajax? Finns det något sån här enkelt svar på det?
Ja, alltså just då ASP.NET Ajax, där finns det ju funktioner för audio.net data services bland annat för att hämta in data enkelt. Och för de bitarna så finns det ju, där kan ju ASP.NET Ajax vara lättare att använda. Annars för vanligt bara vanliga saker egentligen, JavaScript så föredrar jag själv jQuery.
Finns ju integrationen med ASP.NET till exempel membership-tjänst också som finns inbyggt i ASP.NET Ajax som man potentiellt sett kanske skulle vilja använda.
Alltså, det finns ju inte.
För att kunna logga in till exempel.
Ja, precis. Det är en funktion i ASP.NET Ajax då.
Precis. Men då kan man ju tänka sig att man använder dem där tillsammans då, sida vid sida, så att man kan använda ASP.NET Ajax för vissa tjänster som är mer inbyggda mot ASP.NET-plattformen och sen så kan man använda jQuery för sånt som är mer klientsidesutveckling endast.
Ja, precis.
Hur är det då med, jag tänker på de här kontrollerna som finns i ASP.NET, typ update panel och sånt, då antar jag att man använder ASP.NET Ajax och inte jQuery. Så att
ja,
det finns visst bättre stöd för de kontroller som finns i ASP.NET.
Då måste jag höja frågan. Nu kan jag kanske verka jättekorkad här, men kan vi se en trend att, eller kan vi se en kan det finnas en idé av att börja casha sån här funktionalitet eller bygga in det i webbläsaren redan framöver? För att om de här ramverken blir så populära, för att slippa ladda hem dem i varje sida, vilket man faktiskt gör efter varje request, om jag förstår det rätt. Borde inte det också kunna bidra till att man får en betydligt större ökat prestanda över nätverket?
Men är inte det en sanning med modifikation? Ja, att den cachas väl? Eftersom det är ett scriptbibliotek som laddas in och finns den redan lokalt, så finns ju filen där. Är det inte så eller?
Ja, så den, om den laddas från olika domäner, så tror jag den hämtas flera gånger.
Men jag tror att finns det inte till och med att vissa gör så att de har en generell domän, så att den alltid laddas från samma, och då finns den liksom inne redan.
Jo, precis. Google hostar källkoden när jQuery är paketerad. Så att det är många som använder direkt från Google, som den ofta redan finns i cache.
Och då finns den redan i din lokala cache, så då behöver du inte ladda in.
Ja, okay.
Det där känner ju alla till som har försökt debugga JavaScript, och så har man en ny version och så måste man slå väldigt hårt på F5. Väldigt hårt och väldigt många gånger för att Internet Explorer ska släppa cachen.
Developer Tools har ju en
clear cache-funktion för domänen, jag vet. jag brukar slå hårt.
Det funkar väl också kanske.
men jag tycker det är ändå en bra fråga där.
Tack.
Nej, men alltså jag tänker på det, jag tänkte utveckla frågan, det var det här med hastighet i webbläsarna. Hur påverkar när vi har mer nu klientsideorienterat och vi kör JavaScript och sånt där. Hur upplever du att hastigheten, märker du att det ändå är en skillnad där? Eller och börjar webbläsarna, vad jag förstår så håller man ju på där bakom och ändå liksom optimerar även exekvering av JavaScript. Jag är lite osäker där, men...
Jo, precis. Om man gör tunga beräkningar eller jobbar mycket med att ladda in nya, skapa nya element och så kan det ju gå riktigt segt ibland. Märker det tidigare i versioner av IE kan man säga att det kan gå väldigt segt om man skapar upp många element. IE8 är mycket bättre på det. Sen bakom exempel Google Chrome så kompileras egentligen JavaScriptet. Och det kommer bli så även i Firefox senare versioner. Så att det kompileras innan det kör, så att det går mycket snabbare att köra. Så att, får vi hoppas att IE fixar det också.
Ja, det fixar vi till nästa gång. Hitta på någonting.
Om 14 dagar.
Ja, precis.
Men hur upplever du själv då? Tycker du att det är ett problem idag att göra applikationer med JavaScript, Ajax och sånt? Ser du vart gränsen går? För det är där vi pratar om mycket. Vilken teknik ska vi använda?
Ja, precis. Alltså det är just det man gör väldigt mycket samtidigt. Om man ska köra flera anrop samtidigt, asynkront, och eller om man gör om mycket på sidan, slipper ladda om hela sidan, så man gör om mycket istället. Då kan man ju se att det kan sega ner. Att, det vore ju bra egentligen om webbläsarna kunde hantera det snabbare, för då slipper man ju de här väntetiderna som kan uppstå ibland med massa bollar som cirkulerar på sidorna. Och...
Det som jag också tycker är spännande, och jag tror vi pratade om det också för några MSDN-radioavsnitt sen, det är att Ajax har ju potentiellt kan ju också bidra till en ökad last på servern. I och med att du faktiskt potentiellt skickar tillbaka flera requests ifrån sidan till servern. Och om en klient, om flera klienter börjar använda sidan, så helt plötsligt får man inte bara en request per klient som kommer in, och kanske får flera stycken som bör kommunicera. Och det där kanske man inte riktigt är beredd på serversidan. Att det kan faktiskt ställa ytterligare krav på servern, att den behöver skala ännu bättre. Är det någonting som du har märkt av när du byggt dina applikationer?
Alltså jag har inte märkt av det. Jag har inte gjort det där. Jag kan förstå att till exempel live, där måste det vara riktigt tungt. Sen sidor som gör många requests samtidigt egentligen. För att ofta så man märker vissa nya sidor. Ajax är ju så stort liksom, då ska allt vara Ajax. Då kan man se små rutor överallt eller ladda in asynkront, helt utan anledning egentligen. Att det går ju lika bra ofta att ladda in allting på en gång bara. Mm. Och cachar det direkt, och så får man ju fram allting hur snabbt som helst. Det var en fråga på SP-sidan om det häromdagen faktiskt. Mm. Någon som undrar hur han skulle hämta in information och visa och dölja. Men då är det ofta snabbare att hämta in allting på en gång. Mm. Och sen dölja på klienten bara.
Mm.
Och sen välja att visa med JavaScript bara. Och inte hämta in informationen igen egentligen.
Jag tänker på en sån så enkel sak som sökmotorn. Exempel, ja, vi tar Bing nu, som jag precis annonserat också, som vi kanske borde nämna. Men en sökmotor där man kanske vill ha Ajax-funktionalitet för att också ha någon sorts intelligence på det, eller vad man ska kalla autocompletion på det man är på väg att skriva. En sökmotor får ju egentligen bara en request egentligen när man trycker enter, om du inte har implementerat en sån funktionalitet. Men om du har en funktion som också gör en autocomplete, så kommer du att skicka iväg en förfrågan kanske efter 3 knappnedtryckningar. Då ställs ju ytterligare, som igen, men kanske inte lika tunga som sökningen, men åtminstone det här är vad andra har sökt efter, liknande. Det verkar som att du behöver skriva det här. Det måste ju tillföra en ganska stor last på servern när många använder den.
På den typen av tjänster så arbetar man ju extremt hårt med partitionering av sina datastrukturer. Så att man har ju dedikerade servrar för att hålla sådana saker i cache hela tiden. Med cacher som uppdateras periodiskt och sånt där. Så där handlar det ju väldigt mycket om serverteknik man hanterar. Men det är en sån här autosuggest är ju typexemplet om man inte tänker på att om man har en sån som tar för varje tecken, drar iväg en fråga till servern och gör en komplett sökning kanske. Så visst, så kan det ju bli en högre last på servern än om man bara har en vanlig sökbox.
Ett par frågor om utveckling i HTML-klienter. Jag tänker på arkitekturen i en webbklient. Alltså om man börjar göra rätt avancerade koder och sånt, behöver man ju börja tänka lite mer arkitekturiskt. Förut har det ju varit att man har ju haft liksom JavaScript där i början på sidan, och så har man haft några och sånt. Nu måste man ju börja liksom tänka mer strukturerat, kanske även i flera lager. Även på klientsidan, om man ska få lite ordning och reda. Har du funderat någonting på det, Mikael? Hur man jobbar på det sättet? Finns det tankar? Finns det någonting på era forum som pratar om sånt?
Ja, så om man gör en riktigt tung applikation på klienten, så bör man ju dela upp i flera JS-filer då, för att ha någon kontroll över koden egentligen. Det är fortfarande svårt egentligen just med JavaScript. Det är inte objektorienterat, så det går inte riktigt att ärva objekt. Utan man får ju i så fall försöka dela upp koden så väl det går egentligen.
Men finns det mönster som man skulle kunna använda sig av det på just för JavaScript? Har du sett några sånt som har funderat i de här banorna?
Ja, alltså, man kan ju skriva egentligen. Man kan ju göra nästan klasser egentligen i JavaScript. Så man kan ju ändå få lite struktur av hur det är uppbyggt egentligen. Och det går ju att skriva, när man skriver plugins till jQuery så kan man, så finns det en metod för att bygga ut befintliga med sin egen metod egentligen. Så det är ungefär som en extension method i .NET. Så att,
det finns ju lite hjälp i ASP.NET Ajax också för att skapa egna klasser, eller liknande klasser i JavaScript.
Ja, precis.
Och som grädden på moset är ju frågan, hur testbart är en HTML-klient idag?
Ja, alltså det är ju inte som med .NET-kod liksom lika väl. Det går ju, jag såg någon unit-test-variant för JavaScript. Jag har inte testat det själv riktigt än. Men alltså det är ju svårt egentligen med dynamiska språk överhuvudtaget. De inte riktigt vet vilken datatyp det är, utan alla är egentligen samma.
Men jag måste bara säga att de som jobbar med dynamiska språk säger tvärtom, att det är enklare att testa. Ja. Så att,
Fast jag tror JavaScript i en webbläsare är lite specifikt just därför att det exekverar i webbläsaren. Och det är väl, det går ju att debugga, men det är... Det är inte riktigt lika sofistikerade verktyg som det finns för att debugga hanterad kod till exempel.
Men på ett sätt är det ju väldigt konstigt. Det är en oerhört affärskritisk miljö, och så finns det ändå, det är ett rätt så undermåligt språk. Det är rätt så långsamt, exekverar motor. Och så går det inte att göra såna här grejer. Att man vågar satsa.
Det går ju att debugga.
Att bygga upp en bra arkitekturtest.
Och Firebug och... Det har ju inte rent debuggningsstöd, men du kan ju undersöka väldigt mycket saker i Web Development Helper som Nikhil Kotara har skrivit också. Så det är verktyg som hjälper dig. Men
det går ju debugga vissa studier också. Om man attachar i och så får man fram direkt där också.
Håller ni inte med om att det ändå det jag säger? Så tycker ni att den är en förstklassig exekveringsmiljö för användargränssnitt?
Ja, alltså det problemet just nu, det är oftast hur webbläsaren exekverar koden. Och det är inte JavaScript i sig då, utan det är just motorn bakom. Man kan se väldigt stora skillnader i olika webbläsare, hur snabbt koden går att köra. Så att,
det som jag är lite fundersam över, det är vi har ju en växande skara utvecklare. Om vi tar utvecklaren som en målgrupp igen, som vi pratar med så mycket som möjligt, och att gå från en HTML, ren HTML-designer, att bara hålla på med HTML eller CSS exempelvis, och sedan börja försöka ta sig in i JavaScript, så kan man bli nog ganska förvånad, kan jag tänka mig, över komplexiteten som faktiskt uppstår. Och kanske till och med också avsaknaden av hjälp vid utvecklingen, för det finns kanske inte de här. Det är ju fortfarande inte riktigt samma miljö att använda som du har med Visual Studio och hanterad kod med kompilering och alla möjliga förslag som kan dyka upp. Det finns vissa IntelliSense-stöd och sånt egentligen. Men frågan är om det är det som gör att HTML-utveckling, så kallar det, kanske bäva lite också inför att gå mot JavaScript-sidan. För det kan bli väldigt svårt kanske, jag vet inte.
Jag tror det är vilket läger man är i där.
Är JavaScript ett lätt eller svårt språk att lära sig?
Både och. Det är extremt enkelt att komma igång med. Men det är extremt svårt att vara väldigt duktig i, skulle jag vilja säga.
Det är något som jag har hört flera gånger under helgen här. Liksom, easy to get started, it's a hard time to master.
Nej, men jag tror att det är väldigt sant när det gäller JavaScript. Ja. För att vem som helst kan skriva JavaScript som gör ganska kraftfulla saker. Men att skriva återanvändbara bibliotek eller kod som är enkel att förvalta, det är mycket, mycket svårare.
Är det också så, nu bara slänger jag ut med saker för att se om läsaren eller lyssnaren också kan få någonting för det. Är det också svårt att skriva, är det lätt att skriva dålig kod i JavaScript? Är det lätt att skjuta sig själv i foten och som blir svårt att underhålla vidare och sådana saker?
Ja, och framförallt eftersom det är utmaningar att testa att till exempel hänga gränssnittstråden i en viss webbläsare utav någon som ska stödjas till exempel. Medan det funkar jättebra i alla andra. Ja. Det är sådana utmaningar som...
Ja, det underlättar en hel del med just jQuery där. Mm. Eftersom man slipper ofta tänka på vilka webbläsare som används. Utan man kan fokusera på att få det bara funka helt enkelt.
Samtidigt kan jag tycka att det som är lite sårbart med jQuery, att syntaxen är ju faktiskt, det första syntaxen man ser är ju ganska så komplex. Att komma igång med det är lite så här, den ser ju väldigt annorlunda ut från vanliga programmeringsspråk, tycker jag i början. Och sen så lär man sig, kommer man över en viss gräns, och då börjar det, så det finns ju en trappsteg att ta sig över först.
Ja, just att när man väl har kommit igång med jQuery egentligen, så är det ju busenkelt sen att fortsätta. Mm. Att använda olika plugins, det man gör på samma sätt på alla olika plugins egentligen. Det...
Vad jag vill försöka få fram egentligen är att jag vill få folk att faktiskt titta på jQuery och kanske inte försöka ta sig över tröskeln, om jag säger så då. Att förstå sig på syntaxen och hur man skapar eller hur man gör frågor mot domen exempelvis. Därför att när man väl kommer över tröskeln så öppnar sig en ganska stor värld av funktionalitet som kan användas.
Mm. Hur är det där med IntelliSense, Visual Studio och jQuery? Hjälper inte det till det här som Johan nämner?
Jo, alltså man får ju fram bra hjälp med vad olika metoder gör, och det hjälper faktiskt väldigt mycket. Att ofta så, även med .NET kan man ju se ibland att det dyker upp någon metod som man inte känner till, och då kan man direkt få fram hjälp på den direkt i Visual Studio bara. Man upptäcker ju lätt mycket nytt som går att göra genom att bara ha IntelliSense.
Bra.
Vi har pratat om Ribbon lite kort. Hoppas att folk lägger upp länken också naturligtvis i podcasten så folk kan titta på det du har gjort. Vad är nästa steg för Mikael Söderström? Vad håller du på att titta på nu?
Oj. Alltså det finns så mycket att kolla på. Det kommer ju så mycket nytt här nu.
Och så lite tid.
Ja, precis. Det är just det där med tiden. Alltså jag har några idéer i huvudet också på jQuery-grejer som jag vill göra. Men det ser jättehäftigt ut i huvudet, men sen så kommer klockan och då är dagen slut redan. Ja, så det...
Kanske skulle du starta några Codeplex-projekt och bjuda in några fler från ASP-sidan och sånt där kanske?
Jo, absolut. Det kan vara någonting. Det, just jQuery faktiskt blir riktigt stort på ASP-sidan. Mm. Det är många som tidigare inte har vågat peta i ASP överhuvudtaget. Mm. Eventuellt klistra in från något färd från någon sida bara. Men som nu skriver egna funktioner och plugins, så att det är kul att folk faktiskt vågar ha steget över dit. Så att...
ASP-sidan, för er som inte har varit där, är vi faktiskt en av Sveriges största communities på nätet egentligen, och fokuserar mycket på ASP och ASP.net. ASP.net primärt kanske.
Ja, precis. Mm.
Robert, har du någon sista fråga till Mikael?
Är du involverad i något projekt nu på ditt nya jobb, eller håller du på liksom att ta dig in i nya rollen, eller satte de dig i arbete med en gång?
Ja, alltså det är några interna grejer som just olika reglement som gäller internt just för när det gäller att köpa produkter och annat, vilka som har rätt att köpa vad, och sen kunna administrera det enkelt och skapa rapporter och försöka automatisera istället för att ta allting i Excel-blad bara.
Så det kanske kan bli en del jQuery där.
Absolut.
Klart imorgon. Jag börjar idag, klart imorgon.
Ja, spännande.
Tack så mycket, Mikael.
Jag måste bara fråga. Visst har du också börjat kika på Visual Studio 2010?
Ja, det har jag gjort.
Hur ser det ut?
Det är riktigt häftigt.
Tack, det var det jag ville veta.
Tack så mycket, Mikael, för att du hade möjlighet att komma hit. Och nu går vi över till en intervju som jag gjorde för 2 veckor sedan med några stycken som jobbar mycket med lasttester. Så det är Bo Svensson och Christian Gerdes från Light in Line och också Anders Lundström från Min Pension. Och vi kommer prata där om prestandatester, vad som är problemet, varför det inte görs och också delvis vilka verktyg vi har för att hjälpa till med det. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle tala om vart vi twittrar och kanske lite annan kontaktinformation om vi vill. Och mitt namn är fortfarande Dag Kön, det har inte ändrats på de sista 30 minuterna, och min twitteradress är BuzzFrog.
Och jag nås på Johan Lindfors.
Vimpeboy.
Jag twittrar på internet.
Okay. Du måste söka på.
Är Folkes.
Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs senare. Vi har precis haft ett prestandatestseminarium här i Stockholm på Microsoft med några killar från Light in Line, ett prestandatestföretag, Bo och Christian. Och så har Anders från Min Pension som har... använder Lights in Line för att hantera allas möjliga grejer är också med här. Så att det har varit ett spännande seminarium. Vi har dragit lite över i tiden och lite trötta i huvudet, men vi tänkte att vi skulle göra en kort intervju här efteråt, eller diskussion. Och jag som då är tekniker och har en viss respekt för prestandatester, måste fråga först, vad är egentligen prestandatester?
Ja, prestandatest.
Det där är Christian då.
Ja, det är Christian som pratar. Det var lite det vi försökte visa nu under seminariet också. Att prestandatester, dels så är det väldigt, väldigt mycket. Det kan vara väldigt mycket olika saker. Framförallt så beroende på vem man frågar så får man väldigt mycket olika svar. Vad är ett prestandatest? Och vad är syftet med ett prestandatest? Vad är det man egentligen ska komma fram till? Och det, vad vi försökte belysa lite nu är just att huvudsyftet till viss del, det är ju att se till att det ska gå så bra som möjligt när vi väl kommer ut i produktion. Och det är ju slutanvändarna som man ska ha i huvudperspektiv, och hur de upplever systemet och hur de upplever prestandan i systemet. Mm. Och där är ju just allt med det som har med systemen idag, man blir mer och mer beroende av prestanda utav de systemen som man lägger ut, just för att användarna kommer närmare in i organisationens kärna, direkt in till IT-systemen som man har i organisationen. Så dålig prestanda blir mer eller mindre en affärsfördel eller nackdel. Mm. Har du dålig prestanda så är det en hög risk idag för många att bli av med kunder och bli av med business. Mm. Så att för att enkelt och så bra som möjligt besvara frågan, vad är prestandatest? Good business.
Ja, Anders.
Nej, kan vi bara tillägga ur affärsperspektiv så tycker jag det är ett sätt att undvika onödiga överraskningar. Obehagliga överraskningar helt enkelt. Det är ett sätt att vara förberedd på vad som kan inträffa och ha en färdig plan för om man har mätts av ett antal, stort antal användare exempelvis som kommer in vid olika tillfällen. Veta vad man ska göra och ha en organisation som tänker de här banorna.
Jag har ju varit utvecklare och varit ute på väldigt många företag under 20 års tid och det är inte så himla vanligt med prestandatester tycker jag ändå. Varför är det så, det låter ju jättebra, men varför är det, känns det som att det är inte så många som gör det eller att man gör det inte rätt? Vad är det stora problemet, Bo?
Ja, alltså det är ju så att vi lever ju utav det här historiska att det är någonting som ska göras i efterhand, att det inte liksom integreras i projektet från början. Oftast har det varit så liksom att det har kommit till som en extra kostnad. Ja, man tar det i slutet av projektet, ska vi köra prestandatest eller ej, och så är det då budgetpengar och så blir det inte av. Nu så har det skett det här att nu är vi tvungna till att köra prestandatester, menar jag. Det är just på grund av att internet och dylikt. Du kan inte liksom göra en sajt på internet utan att ha prestandatestat det. Va? Så frågan är egentligen så liksom att det har varit, man har kunnat tidigare undvika det. Nu kommer man till att vara tvungen till att göra det. Och då kommer man till att inse att det billigaste det är att göra det från början i projektet. Så det är det jag menar. Det är marknaden som kommer faktiskt till att styra det här. Det vi har pratat om lite på seminariet idag.
Jag kan lägga till lite där också att just för att svara på frågan varför är det så få som har gjort prestandatest hittills. Och då är ju de stora utmaningarna där är dels att göra, hur gör man prestandatest överhuvudtaget och vad är syftet med testet. Mm. Men till stor del så har det ju varit en kostnadsfråga. Både licensmässigt, för det har funnits få verktyg som kan göra prestandatest. Och de verktyg som finns har varit väldigt, väldigt dyra. Samtidigt, även kostnad igen, är ju den kompetensen som krävs och den tiden det tar. Helt beroende på att väldigt, väldigt ofta de flesta prestandatester som fortfarande görs tyvärr bygger på den här vattenfallsprincipen. Att vi gör det i slutet och i slutet ska vi försöka testa allt. Vilket gör att vi är väldigt tunga, resurskrävande projekt och därmed väldigt, väldigt dyrt.
Anders, jag tänkte ställa en fråga till dig. Du som är CIO för ett företag och sitter på verksamhetssidan, om man säger så. Det här med ROI är ju väldigt viktigt, return of investment. Kan du på något sätt se att just det här med prestandatester och det gör någonting för de här, för pengarna i slutändan så att säga?
Ja, det är ju alltid svårt att sätta en peng på vad det egentligen innebär, men i mitt perspektiv så finns det egentligen inget alternativ till det här, för att det handlar om en kvalitet och det vi upplever nu att det är egentligen användarna som egentligen sköter produktionen. I nya världen nu som vi pratar med internet så är det så att det är användarna själv som gör jobbet. Vi är egentligen en form av tjänsteleverantör i många fall egentligen till användarna. Användarna själv visar sitt missnöje med att flytta med fötterna. Har man ingen tjänst som fungerar på ett bra sätt, då går man till en annan konkurrent i sådana fall. Och det vi måste bli bättre på det är att lära oss att leva med de här bitarna, att vara mycket duktigare på att förstå att hur användarna upplever systemet. Det handlar inte bara om användbarhet utan det handlar även om förväntade svarstider och olika fall som kan inträffa. Vi måste även få det här återspeglat egentligen även i dataproduktionen också. Där vi på något sätt måste kunna hantera såna här frågor egentligen 24 timmar om dygnet. Det är någonting som är kostnadskrävande om man inte hittar maskinella rutiner för det. Så att jag tror vi kommer att se ett ytterligare fokus där prestandatest och svarstidsmätningar kommer bli en naturlig del även i testarbetet. Så jag tror att vi måste få fram en kulturförändring både hos utvecklare och hos testare och framförallt hos verksamhetsledningar att ha det här med som en naturlig del i den fortsatta utvecklingen.
Christian, vi har ju ändå pratat om Visual Studio Team System Test idag. Du som prestandatestare som har jobbat med olika verktyg, kan du bara kortfattat säga vad är det som är det positiva med det verktyg som jag bland annat ut och säljer?
Ja, alltså det finns mycket saker som är positiva. Vad jag spontant tycker är den absolut största fördelen med system, eller just med teamtest och sättet som det är uppbyggt på och som även är dess absolut största fördel, det är just satsningen som man gör på öppna API-er överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt stora möjligheter att kunna anpassa sin teamtest till det sättet som man vill göra tester på. och även till den applikation eller det systemet som faktiskt ska testas då. Och jag blev själv, brinner jag själv väldigt mycket för just open source och community-delarna, och jag blev överlycklig när jag såg att även Microsoft satsar helhjärtat på det här, bland annat med Complex. Och jag tror väldigt att det kommer dyka upp väldigt mycket bra smarta små funktioner och plugins där som kommer underlätta livet för oss prestandatestare väldigt mycket. Och det är framförallt jämfört med andra verktyg. Visst, det har funnits open source-verktyg, men då har de varit det till 100%. Det har inte funnits ett företag bakom som faktiskt styr upp och ser till att det finns en bra grundprodukt då. Så här har man lyckats med en kombination av det bästa av två världar egentligen. Och det tror jag kommer att... Det är nog absolut styrkan i just det Visual Studio Team Test.
Bo, sista frågan till dig. Jag ska se om du kan svara på det. Hur ska man börja med prestandatester? Om man är en organisation, man är en utvecklings... Man sitter i utveckling, man vet att man har problem och sånt där. Hur får man in det här? Hur får man in det här tänket?
Hur får man in tänket, ja. Ja, det jag höll på att säga, blod, svett och tårar. Det finns ingen enkel...
Skånsbondförnuft.
Ja, skånsbondförnuft också kanske. Men alltså vad det handlar om, det är ju att det är management som först och främst liksom måste bearbetas. Det är oerhört viktigt att få in det tänket. Och det är ju, när du väl har fått in det, så gäller det att underhålla det också. Och det är alltså tjat och berätta varför det liksom kan gå åt skogen om man inte gör det. Och det tråkiga, eller liksom det mest enkla saker jag har varit med och få igång på standardtester i en organisation, det är när liksom VD:n eller IT-chefen har haft pistolen för tidningen, det vill säga det har blivit problem. Då är det väldigt lätt att sälja in. Så konsten är, det är marknadsföring helt enkelt, va, kring det här. Det är det enklaste och bästa. Och dessutom försöka också få utvecklarna att förstå att man är deras vänner, att det här är någonting som är bra. Det här stärker hela organisationen. Få status för det.
Och det märker man ju som mig som utvecklare, att just det där bra för mig som utvecklare, som du sa, att prestandatestare, Christian och jag, vi var ju faktiskt på samma företag ett tag, och han satt alltså för sig själv och det var lite mysko det han gjorde. Och att det där känslan att få folk att jobba ihop, som ni också vill, att tester är inte något mot slutet när utvecklarna har gått vidare, utan det är en del i processen, eller hur Christian?
Absolut. Ja. Och det är även utmaningen överhuvudtaget, för att komma tillbaka till den frågan du hade innan, varför det är så svårt att få till prestandatest. Och det är inte svårt att övertyga en utvecklare eller en arkitekt eller en tekniker överhuvudtaget till varför man ska göra prestandatester. För de har den tekniska förståelsen och vet om att det här måste vi verkligen göra. Men problemet är att det inte är där pengarna finns. Det är där kostnaden uppstår för att göra prestandatester, men inte där pengarna finns. Utan pengarna finns oftast på verksamhetssidan eller på kravsidan, där någon måste då finansiera det här. Och därför är ju vikten, precis som Bosse säger, att man måste komma upp, så att säga. Det bästa som kan hända, det är den som står över både utvecklingen och driften och kravställen, så att säga, och kan säga att jo, men den här investeringen ska vi göra. Vi kan ta en kostnad som uppstår här på utvecklingssidan och på testsidan, men vi kommer att tjäna in det sen på, när vi går över till drift och får högre kvalitet där.
Mm. Är det någon av er som har några avslutande kommentarer och funderingar?
Nej, vi får tacka så hemskt mycket Nice in Line här, och för jättebra lokaler, jättebra allting och så vidare.
Jag tror du menar Microsoft där.
Tack så mycket för att ni var. Tack Anders för att du var med från Min Passion. Tack Christian och Bo för att ni var med från Light Line. Hoppas att vi ses och hörs mer igen.
Absolut.
Tack. Hej.